Det är juni månad och dags att köra igång årets sommarserie. I år ska vi titta närmare på skånska smaker. Först ut är en verklig klassiker som dessutom har så kallad skyddad geografisk beteckning enligt EU, nämligen spettkakan. Helena Frank besökte Johanna Jeppssons spettkaksbageri i Malmö och träffade Frida Gyldorf och Micke Jönsson. Först en titt hos Frida i bageriet.
Jag häller på smeten från en strut på de här roterande konorna.
Hur varmt är det här i ugnen?
Nu är det på högsta värme och då går det upp till 600 grader. Så det är ju väldigt varmt. Längre fram i baket när det inte krävs den värmen, sen kommer man.
Så i de här ugnarna så finns det roterande pinnar, om man ska säga, som du trär koner i olika storlekar på.
Ja. Och kläm med smörpapper.
Ja, just det, smörpapper utanpå. Och det finns små koner som bara är ett par, 2-3 decimeter höga, och sen finns det jättestora koner som är sån här, vad är de? En meter minst.
Ja, det kan det nog vara. Ja.
Och just det, du klämmer smörpapper och sen får de snurra där medan du ringlar smeten på med jämna mellanrum.
Och är det bakas jag värmen, där är ju värmeelement under. Så det är, jag lägger på lager på lager på lager. Alltså ett lager som jag lägger på, det måste ju bakas och torkas innan man lägger på nästa. Så det är ju väldigt tidskrävande. Man går ju runt här och vaktar.
Du går från ugn till ugn helt enkelt, hela tiden.
Och en hel dag gör man ju.
Tar den dag att baka en sån här?
Ja, det kan man ju säga att det gör. Inte en, jag bakar ju inte en. Det glömde jag säga. Vi bakar ju många här samtidigt.
Ja. Vad är han, 9 stycken ugnar eller?
13.
13.
Men sen är det ju beroende på hur mycket man bakar. Men man får ändå räkna med en arbetsdag. För då ska ju vi knäcker ju alla ägg också för hand.
Ja, det är klart.
Och separerar gulan och vitan. Och vispar ihop och det tar också tid och sen så, ja.
Ugnarna ser alltså inte ut som vanliga ugnar man har hemma, utan det är först, vad ska man säga, de står på en ställning och har man varit på ett bättre hotell så är det såna här luckor som man fäller upp för att ta bacon och ägg ungefär. Så att det finns ett handtag mitt på och så, ja, lite större än de här hotell... bacon och ägg och frukostluckorna då. De är kanske 1,5 meter breda stycket och så fäller man då upp luckan rakt uppåt och innanför där så är det ett vågrätt spett. Ja just det, du håller smeten ovanför konan då och så ringlar neråt. Så att du får liksom stå och skaka lite på handen där för att det ska bli snyggt ringlat.
Förr i tiden så hade man ju en kanna man hällde liksom över. Och då var det ju över öppen eld. Då var det ju någon som satt och vevade.
Det slipper du göra.
Yeah.
De kakorna som du har ringlat på nu här som jag har tittat. De är kanske 30, 40 någonting sånt.
Ja, det är 20 ägg är där en sån. Det kallas en 20. Alltså man räknar fortfarande det. Så 20 ägg är där i en sån kaka. Och den är till 30 personer.
Men hur är det att jobba här? Alltså det är ju som sagt ganska varmt. Och det här ljudet. Ja, ljudet kan ju vara lite enerverande också kanske.
Det är bullrigt och högt. Alltså man, det kan man bli rätt trött av med. Men sen måste man då... det är svårt att ha hörselfull och så. För då hör man ju ingenting annat. Kunder eller telefon. Eller, så det gör ju inte.
Så du får höra ut helt enkelt?
Ja. Sen annars är det är ju rätt så kul. Det är ju lite annorlunda i alla fall. Lite ensamt. Nej, men man går ju här. Och, alltså det är ju bara jag och Micke då som är här. För det mesta bara gör. Det är ju bara jag som bakar alla kakor. Det ser du ju.
Okej, nu har det börjat torka här så att vi måste ringla på mer. Helt enkelt. Ska jag hålla mig ur vägen här så att jag inte förstör baket på något sätt. Frida har en sån här jättestor sprit som man själv har hemma när man spritsar grädde på tårtor eller så. Men den är ganska stor. Och i den här så har hon då smeten som hon ringlar loss på kakorna här.
Det ser lätt ut
här. Ja, det ser ut som om du har verkligen tränat in det här handlaget. Du liksom vickar lite på handleden där eller någonting och spritsen så att det blir de här liksom trevliga ringlarna.
Det är ju riktigt hantverk.
Ja.
Det är sjunde året nu.
Sjunde,
ja. Ja, som vi har detta spettkaksbageriet.
Ja, hur halkar du in på det här? För du är ju inte släkt med Johanna Jeppsson på något sätt.
Det var en slump att det var till salu. Som jag hade jobbat med bakverk och på bageri och så förut. Sen så, att det blev spettkaksbageri var bara en slump. Att det var till salu just då när vi letade efter någonting eget. Så gick vi bredvid ett tag. Så de som hade det innan lärde upp oss. Ja, så man fick ju brev helt enkelt, så praktik för att lära sig, för att det är ju inget man lär sig annat. Men...
Men du har, just det, du måste fylla på den här med mer smet förstås. Ja. Du, går vi ut ur själva bakugnsstället här och så ska vi, oj! Det finns en tunna som Frida vänder upp den här på med smet i, så att hon fyller i den här stora spritsen igen. Och så knyter hon ett litet snöre upp till så att det inte rinner ut på fel håll.
Jo, nästan 2.
2 kilo?
Ja. Det är bara 3 ägare efter de som startar. Så det är ju rätt så kul för bara det åt i 3 år.
Om du skulle själv beskriva smaken på spettkaka, skulle du säga något? Blunda och tänkte att du stoppar in en bit och liksom smakar. Vad känner du då?
Alltså lite sött och så ägg och... lite frasig äggtoddy kanske.
Frasig äggtoddy, ja.
Men, frasig, ja. Ja, men det är det ju också, kan man ju säga. För att vi vispar ju upp det som äggtoddy precis. Alltså fluffig äggulan och socker att vispas ju upp riktigt som äggtoddy. Det är precis så. Så den är jättegod så att äta bara med fingret liksom. Och sen så vänder man ju ner när man har vispat upp vitan till maräng. Så det är ju faktiskt så. Och sen så bakas den ju luftigt så här.
Hur är det? Äter du spettkaka själv eller har du liksom tröttnat efterhand? Eller hur funkar det?
Nej, jag äter lite... Nej, jag har inte tröttnat för jag äter inte så mycket, men... Man äter ju det ibland, men jag äter inte det oftare än någon annan. Alltså, nästan aldrig. Nej, men man äter det rätt sällan. Ja. Men det är gott. Alltså, det är jättegott tillsammans med glass. Och... Jag tycker det är nästan godare att bara sitta och...
Och äta det för sig själv, liksom.
Ja, precis. Ja. Fast det är ju jättemånga. De flesta vill ju det. Ha den bara så till kaffet eller vad man nu vill ha. Men jag tycker det är faktiskt gott. Just i glass eller vispgrädde, frukt och lite så... Blir det lite marängsvischigt av det också.
Vem äter spettkaka idag? Det är ju ändå inte det här vanliga, men ska man fika på jobbet och sådär så köper man kanske ett spettkaka liksom. Så.
Nej, det kanske glöms bort lite grann där, för det är ju som det är ett bra tips egentligen. Varför skulle man inte kunna bjuda på det någon gång på jobbet? Och det där är ju faktiskt ganska... olika kunder. Det största är ju givetvis när man har en stor fest, för det är ju de här stora höga kakorna som är trevliga att ha på bordet, och det räcker till många, och det är en kaka som nästan alla tål för att den är både gluten- och laktosfri. Åtminstone de spettkakor som bakas på det här traditionella äkta skånsk spettkakeviset. Men sen är det många som faktiskt köper det till vardag, som köper med sig en liten påse eller en mindre kaka hem och har i skafferiet. Det är lång hållbarhet, så de håller ett par, 3 månader från bakdagen. Och det är en kaka som man kan ha hemma och bjuda på, eller man själv är sugen. Så att, även till vardags är det många som har den traditionen. Och det är många familjer som har haft traditionen i sin familj. Så fort det är någon som fyller jämnt, om det är dop, bröllop eller någonting som ska firas med student och så vidare, då ska det vara en spettkaka på bordet. Så att, det är ändå ganska brett. Hur den används och äts. Så många, det är en trevlig gåva tycker folk också att ge. Många ska ha med sig den när de reser. Så ibland undrar man om det äts mer spettkaka utanför Skåne än i Skåne. För att det är väldigt många som ska ha med den när de besöker vänner och bekanta både utomlands och i Sverige. För de måste ju bakas i Skåne för att få kallas för spettkaka. Det är så här genom
EU. Det är det alltså.
Det är regionsskyddat genom EU. Det är våra företrädare här på bageriet som drev igenom det. Så det måste bakas här för att kalla spettkaka.
Ägg, potatismjöl och socker är det som de här kakorna innehåller.
Det.
finns det liksom ett recept för alla då, eller har ni något hemligt eget recept som, alltså, som ni kör efter?
Jag tror att varje spettkaksbageri har ju sitt recept som i regel är hemligt mer eller mindre. Och förutom då den här traditionella äkta skånska spettkakan som vi använder oss av, så är det vissa som tillför vetemjöl. Och då blir den ju inte längre glutenfri. Anledningen till det skulle vara att det var lättare att frakta dem, för då tålde de mer med vetet.
Jaha, de går inte sönder så lätt.
De går inte sönder så lätt. Men samtidigt så är det ändå smaken som är det viktiga. Så vi kör på det här receptet som vi är säkert över 100 år gammalt. Vårt företag grundades i 1928 av Johanna Jeppsson. Och det receptet används fortfarande idag, som hon säkert har ärvt i sin tur. Så att det är gammalt beprövat recept, och det är bara potatismjöl, äggsocker.
Men jag tycker med så få ingredienser så kan man inte variera det där så himla mycket.
Nej, det är ju mer mängden kanske, och hur man... Vi använder ju bara färska råvaror, så vi står och separerar äggvitan och gulan för att kunna vispa vitan riktigt fluffig. En del bagerier kanske använder sig av dunkar med äggvita och har en högre andel äggvita i sitt recept. Och för att då kan ju påverka bakningen, att man kan påskynda det, kan processen lättare för det fluffigt. Men man tappar ju lite av den här hela äggsmaken som vi tycker är viktig då i vårt recept, att man vill ha kvar ju. Och smaka hela ägget, så att säga. Så att där skiljer det mycket. Och sen sockermängden, hur mycket och lite socker man använder och så.
Ja, men hur gör man då? Lite kortfattat. Ni separerar först äggvita och ägggula. Vad händer sen?
Och sen när vi har gjort det så vispar vi samman ägggulan med sockret. Och då vispas det för sig själv. Samtidigt så har vi en visp där vi vispar äggvita för sig för att kunna få den riktigt fluffig. Och sen vispas detta tillsammans. Det bara rörs försiktigt, för att sen vill man ju inte fördärva smeten. Och allra sist så vänder man ner potatismjölet. Och ska inte vispas riktigt, för att det är det för att behålla smeten så bra som möjligt. Och efter en timme börjar det hända saker med smeten, så det gäller att baka av den ganska snabbt. Man kan inte göra en smet större än att man hinner baka av den på en timme. Och sen börjar den dö ut, så att säga. Och då får man inte den här fluffiga kakan som man vill ha. Vi har ju en kittel där vi har gjort smeten. Och den smeten måste bakas av inom en timme. Och det hinner man i regel när man går över. Vi har ju 13 ugnar normalt som vi bakar över idag. Och just bakar vi inte på så många, det bakar vi bara på 6. Men på den timmen brukar man hinna bli av med den smeten man har gjort. Och då är det dags att förbereda nylen.
Men du, jag tänkte gammalt recept och lite hemligt och sådär. Så ja. Sker det någon slags produktutveckling, eller kör ni liksom på samma sak hela tiden? Eller?
Ja, vi har den senaste tiden börjat med lite choklad på spettkakan.
Alltså själva det här kristyren då? Man ska
precis. Kristyren har vi kvar som den är. Så att egentligen är det bara att vi tillför... Vi har hittat en god spansk choklad som passar jättebra ihop med spettkakan. Och nu till början med så är det mest de här påsarna med småbitar, så att folk kan få prova det. Men jag har även fått beställningar nu. Då gör vi dem på beställning mer. På hela kakor, att man kan lägga på chokladen där. Det är så får en lite annat utseende med, som kan vara i ögonfallande. Men det är med smaken, att det är en god kombination faktiskt med choklad och spettkaka. Samtidigt är det en väldigt traditionell kaka, så att stora flertalet kommer alltid förmodligen att hålla sig till de här
standard liksom. För annars är det lite sådär, känner jag, att antingen så älskar man spettkaka eller så avskyr man det. Alltså det finns liksom mer mellanting på något sätt. Det är så pass speciellt på något sätt.
Jo, men den erfarenheten har jag nog också lite grann. Att antingen så är det en ganska speciell kaka med konsistens och smak. Så att antingen eller. Och det är, vi träffar ju mest på de som älskar det då, men där är någon som kommer in.
Föga överraskande.
Det är någon som kanske ska handla till en bekant som brukar påpeka att de inte själv tycker om det. Men smaken är ju som baken.
Hur skulle du beskriva smaken på spettkakorna?
Jag hörde Frida innan. Det tyckte jag var en bra beskrivning. Det här med sån frasig äggtoddy faktiskt. För att just de här, att man känner hela äggsmaken. Och det är det här, det är ändå lite marängaktigt eftersom de är ganska luftiga. Men skillnaden är att det smakar hela med äggulan med. Och där har man den här äggtoddysmaken som är passande, verkligen. Så, sen är det många som tycker om ett glas portvin passar bra. Ett glas champagne, eller förutom kaffet där som är den vanliga drycken till spettkaka. Så det finns lite varianter på hur man kan servera det.
Du har ett litet fat här, jag ska smaka lite och känna. Absolut. Men det här är den traditionella då, ju?
Ja, det är det traditionella utan choklad med.
Ja, vi tar en liten bit här med lite kristyr på. Vad är kristyren egentligen? Det är socker?
Det är ju vispad äggvita med socker. Ja. Ja. Och inget annat. Det enda man har ibland, vi har ju vit kristyr, så då blir det automatiskt. Vissa vill ju ha någon färg ens på dem, och då blir det ju lite rosa färgämne så att säga. Det kommer man inte ifrån.
Mm.
Smular?
Lite grann smular det, men så farligt faktiskt. Jag har varit med om värre i spettkakssammanhang. Det är där, den smälter ju väldigt fort i munnen liksom. Yeah. Men det är lite olika också om den är... Nu är den här liksom väldigt, vad ska jag säga, väldigt torr sådär. Eller, det finns ju vissa ibland som man smakar som är ganska sega. Eller har blivit ganska sega. Men det är lite kanske förvarings...
Receptet, men det är lite grann också beroende på luftfuktighet och så vidare längre den har legat framme. Under några veckor under sommaren är riktigt hög luftfuktighet. Då hinner vi knappt få ut dem ur ugnen. För de börjar liksom säga till sig och det blir svårt. Och innan vi har hunnit plasta in dem så måste vi kanske in med dem i ett torkskåp. För att kunna torka dem och sen plasta in dem direkt. För att det händer mycket med kakan med luftfuktighet. Då kan en kaka som står framme 4-5 timmar ligga som en hög. Och bara sjunka ihop. Så det är viktigt att alltid förvara den tätslutande i en burk eller i plast riktigt. Insluten så att säga. Vissa föredrar ju de här sega kakorna. Prova att sätta in dem i badrummet där det är fuktigt och öppna upp dem innan och lägga bröd i som det ska. Ja, det finns många knep för det, för att man vill ha den just seg.
Jag tänkte på det när jag stod ute i bageriet här tidigare. Alltså, det är ju sådana här smörpapper då innerst som man börjar ringla på. Men hur får man loss det här sen? Alltså sitter smörpappret på? Det gör det ju inte när man köper den, eller gör det det? Eller hur funkar det?
Jo, det gör det faktiskt. Ja, vi behåller dem på, så att det ska man alltid tänka på att ta bort innan man för upp servera kakan sen, så man inte får med lite papper. För det blir lite extra stadga åt kakorna som är ganska sköra och sprödbakade är de ju, så att det är ju rätt bra att behålla det ena tills man ska servera dem. Det är anledningen till att de är konformade. Hade de varit helt raka, då hade man i princip inte fått loss dem från konerna. Utan det är att det bygger lite grann på att de är konformade, så att man kan hjälpa till att stå och lossa dem lite grann med, så att de lossnar och glider av från konen.
Jag tänkte där med historien och så, namnskyddet ska bakas i Skåne och så, men är det egentligen riktigt skånskt från början? Alltså, var är det inte Tyskland eller något sånt där? Alltså, riktigt långt tillbaka? Eller?
Det pratas om att det kan härledas från Tyskland långt, långt tillbaka i tiden. Men idag, vad man känner till, så bakas det ju ingenting som liknar spettkaka i hela världen. Vi har haft någon kund som har pratat om att de var i Kina, i någon liten by. Där var någon kaka som var väldigt, väldigt lik, både till utseende och smak med spettkakan. Så att man ska inte säga, inte heller, men... Så pass unik är den ändå, så att man räknar med att det bara är här i Skåne som den bakas.
Men hur kommer det sig då? Alltså, varför börjar man baka en sån här grej i Skåne?
Ursprunget är nog tillgången till råvarorna här i Skåne. Att man hade ju potatis, man hade potatisen, man hade tillgång till mjölet då. Men vi har ju bra fält här att odla på så att säga. Och man hade ju gott om höns. Så att förmodligen är det ju det som är grunden. Att man gjorde en kaka på det som man hade tillgång till helt enkelt. Och som skulle räcka till många. För att förr i tiden när det var riktigt stort med spettkaka, då fanns det i varje by en liten sån här spettkaksmora som satt och vevade en stor baka. Ja. Då kom ju folk tog med sina ägg och lämnade. Så fick de bakat på dem. Och det fanns runt om, så det var ju en stor företeelse, en väldigt vanlig kaka på alla tillställningar runt om i Skåne. Och sen när EMA kylskåpet och allting förändrades, så är det klart att då har du ju tappat mark så att säga. Men vad jag läst mig till så var det från början en kaka som var till för idel, ädel, adel. Så från början. Att det var ju de här som hade lite gott ställt. Men sen tror jag när man kom in på 1800-talet och senare så tror jag att det var lite mer gemene man kanske. Och just när det var tillställningar och fest så skulle det vara en spettkaka på bordet.
Ja, hur långt tillbaka finns det belägg liksom för att man har ätit spettkaka i Skåne?
Jag tror att det är tillbaka till 1400-talet. Så långt
det är. Det är ju jättelångt.
Ja, det är det. Det är riktigt långt tillbaka. Så det är en riktigt gammal tradition vi håller liv i här. Och det är roligt faktiskt.
Och det sa Micke Jönsson på Johanna Jeppssons spettkaksbageri som tillsammans med kompanjonen Frida Gyldorf var först ut i reportageserien Skånska smaker. Och fler smaker kommer under hela sommaren.